Nu kan vi naturligtvis säga att om Messias är en människa av den ena eller den andra kvaliteten, då kan man gott diskutera om och ha olika meningar om. Men om han är världens frälsare, om han är den enda vägen till Gud och till den eviga saligheten, då räcker vi inte med att gå in och ha åsikter om honom. Då måste man veta sanningen om honom. Sanningen om Messias. Jesus frågade, vilken är meningen om Messias? Han frågade för att få tillfälle att undervisa, naturligtvis. Och vi ska säga det, att hela Jesu undervisning i grunden handlar om detta. Handlar om hans egen person. Det är en alldeles avgörande skillnad mellan honom och alla andra Guds sändebud som vi möter i Bibeln. För både profeter och apostlar, det är ingenting i sig själva, det är budskapet som är allt. Om de flesta profeterna vet det nära på ingenting. Och den sista profeten, där diskuteras ju fortfarande om Malaki är det egen namn, eller om det bara rätt betyder min tjänare. Profetens person betyder ingenting. Och så är det med apostlarna. Ja, Paulus säger till och med att vi predikar inte oss själva. Deras egen person var ingen del av budskapet. Under det att Jesu undervisning i grunden helt och hållet handlar om honom själv, om hans person. Man kan se det enklast i Johannes evangeliet. Vi kommer ihåg det åtta jag är som vi har i det evangeliet. Jag är världens Gud, jag är den gode herden och så vidare. Men om man läser de tre första evangelierna tillräckligt noga finner man att saken är precis densamma där. Jesus talar i grunden från början till slut om sig själv. Ja, säger någon, men han predikar ju Guds rike, står det. Ja, det gör det. Och vad är egentligen Guds rike? Det är ett av Bibelns namn på frälsningen i Jesus. Det är det enklaste svar man kan ge. Det finns många vissna svar på den frågan, vi ska inte uppehålla oss idag. Utan bara säga det, att det är ett av Bibelns namn på frälsningen i Jesus. En av kyrkofäderna sa mycket träffande: han är själv riket. Den kyrkofadern bildade ett alldeles nytt grekiskt ord. Vi ska inte fråga våra kära vänner här med mycket grekiska och hebreiska, för det har vi ingen våldsamt intresse för i den här kursen. Men det är så karakteristiskt det ordet. Det heter alltså basileia, han är själv riket. När han talar om Guds rike talar han i verkligheten om sig själv. Ja, det vore lätt att fortsätta att visa detta, att Jesus även i de tre första evangelierna talar i grunden hela vägen om sin egen person. Och vidare, när Jesus nu frågar det skriftlärde vad de tänker om Messias, så är det uppenbart att han är överens med dem om en sak, nämligen att sanningen om Messias finns i den heliga skriften. Han citerar ett ord som kung David har sagt. Han citerar den heliga skriften. Sanningen om Kristus finns alltså i den heliga skriften. Vi vet att Jesus bestraffade fariseerna för många saker. Han kallade den hycklare. Han sa att de ödelade Guds bud genom sina mänskliga stadgar. Men han sa aldrig ett ord emot deras tro på att gamla testamentet är Guds heliga ord. Det var det övertygad om så absolut. Det var helig skrift, och att den var helig, det betyder att de som hade skrivit den boken, eller rättare de böckerna, de var upplysta och undervisade och ledda av den heliga ande, så att de skrev det som Gud ville. Mot detta har Jesus aldrig anmärkt någonting. Tvärtom, han är ense med sina motståndare om detta, att den heliga skrift är Guds ord. Och så finns det ett märkligt uttryck här som säger vad det betyder. David, driven av anden, alltså när han talade, när han skrev detta, då var det egentligen Guds ande som talade igenom honom. Och det är den klassiska definitionen på vad det innebär att Bibeln är Guds ord. Det är att Bibelns egentliga författare är Gud själv, och det är människor han använder, det är bara hans redskap. Detta är grunden sålunda för vår kristna tro, att vi har fått en helig skrift av Gud. För Gud har talat till oss sitt ofelbara ord. Och att den heliga skrift är Guds ofelbara ord, det har den kristna kyrkan varit övertygad om ifrån apostlarnas dagar och fram till 1700-talet. Men på 1700-talet satte rationalismen in, och man lade den heliga skrift under det mänskliga förnuftets domvärde och utgick ifrån att den var en rent mänsklig produkt. Och det är detta som kännetecknar större delen av kristenheten i denna tid, i varje fall så långt det gäller teologiskt skolade personer. Låt mig anföra något exempel. 1967 införde United Presbyterian Church, ett av Amerikas största kyrkosamfund, en ny bekännelse. Och där finns en särskild paragraf om den heliga skrift, och den börjar med orden: Bibeln är människors ord. Och här kan man erinra om det som står i den svenska bibelkommissionens bekanta betänkande: Bibeln är oinskränkt mänsklig. Men kära vänner, då vet vi ju ingenting om Gud, för då innehåller ju Bibeln bara människotankar om Gud. Och sådana tankar kan ju vem som helst göra sig. Det grundläggande är sålunda detta, att den heliga skrift är Guds ord, att Gud har talat. Det har Kristi kyrka byggt på, som vi sa, ifrån apostlarnas tid. Och därför att de skriftlärda hade läst detta i skriften, kunde de svara på Jesu fråga. Han frågade: vem son är Messias? De sa: David. Det står ju alldeles klart att han ska vara Davids son. Ja, det innebär ju allra först att han ska vara en människa, en verklig människa. Och det är ju den första delen av vår kyrkas bekännelse om Herren Jesus Kristus, av hela kristenhetens bekännelse om honom, att han är en verklig människa. Och den äldsta villfarelsen beträffande hans person, den som vi läser om i första och andra Johannesbreven, är icke en förnekelse av hans gudom, utan av hans sanna mänsklighet. Han är en verklig människa, född av en mänsklig mor, genomgick en mänsklig utveckling och hade mänskliga behov och mänskliga känslor, och till sist dog han. Han var en verklig människa. Detta är mycket grundläggande och avgörande. Men det är inte punkten, utan det är detta att han är en verklig människa som kommer därtill att han på ett avgörande sätt skiljer sig ifrån alla oss andra där i att han är utan skuld. Vad vill det säga att vara utan skuld? Det vill säga att i vart ögonblick av sitt liv, i tankar, ord och gärningar har gjort Guds vilja. Det är att leva utan synd. Ett sådant liv har ingen mer leva. Ett sådant liv skulle vi alla leva. Ett sådant liv var vi alla ämnade. Men bara en har levat det. Under, en har levat ren och sant. Jag vet att våra skalder för länge sedan, det är sant. Och man kan också vända på saken och säga så här, att vad Guds heliga lag är för någonting, det kan vi studera på många sätt i skriften. Vi kan studera det inte minst genom att stanna inför Jesu syndfria mänsklighet. Till det här blev Guds lag en gång kött och blod, uppenbarades fullkomligt i ett heligt mänskligt liv. Men sedan är detta bara den första delen av bekännelsen om Herren Kristus. Han var ju Messias, hade alltså ett uppdrag av Gud som var säreget. Messias betyder ju den konungsmoder. Men han är mer än en ny David. Han är mer än Israels största konung, och det framgår ju av det, säger vår frälsare, att David kallar honom Herre. Den som Israels största konung kallar för Herre, han måste ju vara för mer än David själv, det är sant. Och inte nog med det, han har ju platsen på Guds högra sida. Sätt dig på min högra sida. Det är att titta på Guds högra sida. Det är att ha del i Guds världsregering. Det har han. Och då står det klart att han är något oändligt mer än en god och helig människa. Jesus besvarar inte frågan om han är. Den skulle åhörare svara på, men det gjorde det inte. De väljde för det svar som skrev så fullkomligt mot deras gängse idéer. Det rätta svaret är naturligtvis att han är en gudomlig person. Han är Guds evige son. Och här, kära vänner, ska vi slå fast, och det är något grundläggande och avgörande i hela vår kurs, detta att vår frälsare är en verklig människa, en helig och ren och fullkomlig människa, och på samma gång Guds evige son. Detta är vår trots grundsanning. Det är grundsanningen som vaktar den och faller hela den kristna tron. Sann Gud född av Fadern i evighet, och sann människa född av jungfrun Maria. Gudamänniskan, som man sa i fornkyrkan, det är något annat än gudsmänniskan. Gudsmänniskor, det skulle det genom Guds barmhärtighet vara allesammans. Men gudamänniskan, det är bara en. Han som är Guds evige son, och tillika en verklig människa. Han var till innan världen skapades, när i begynnelsen var Ordet, och Ordet var Gud. Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Så stod det i Johannes evangeliets första vers, där Guds son kallas Ordet. Han var till när världen skapades, att det han själv inte skapat. Det där har Jehovas vittnen aldrig velat lära sig, utan det envisas med att lära ut med en väldig iver att Herren Kristus är en skapad varelse. Man behöver inte veta mer för att begripa att man inte ska lyssna ett enda ord som det säger. Och om det lämnar sina skrifter hos oss, så ska vi elda med dem i värmepannan när vintern kommer, för det är det enda som det duger till. Han är icke skapad. Det var, sa man i den gamla kyrkan, ingen tid när han icke var. Jag kan gå tillbaka miljoner år och tusen miljoner år. Vi vet för det att Bibeln talar om evigheten som en ändlös tid. Det kan hända att de har läst i Platons skrifter och där ser evighet är tidlöshet. Det där är Platon, men det där är inte Guds ord. Evigheten är en ändlös tid. Jag går tillbaka miljoner år och hundra miljoner år. Jag kommer aldrig en hårsmån närmare den punkten där Guds son började att vara till. Vi står alltså fast, detta är vår kristna tros grundsanning, att han är på samma gång som han är en verklig människa, är Guds evige son. Men varför blev han människa? Vi kommer ihåg från skolböckerna att det var en biskop i England som skrev en bok på 1100-talet som en bok som hette Varför blev Gud människa? Frågan, den är sannoliken värd att ta fasta på. Varför blev Gud människa? Det finns många olika svar på frågan, men i skriften finns det bara ett svar. När Jesus hade uppfostrat sina apostlar och de hade kommit så långt att de kunde fatta varför han hade kommit till världen, då står det att han började förklara för dem, började visa dem, så ordagrant, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av översteprästerna och de skriftlärde och de äldste, och att han skulle bli korsfäst, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Alltså, det var därför han kom i världen. Han kom visserligen för att ge oss ett exempel, ett föredöme. Han kom visserligen för att förklara för oss Guds heliga vilja. Men det egentliga ärendet, det var att han skulle dö. Och detta står ju med utomordentligt klara ord i Gamla testamentet. Allra klarast i Jesaja 53 och i den 22 salmen. Jesaja 53 om det märkliga kapitlet om Herrens lidande tjänare skrev en gammal bibeltolkare att det är som vore det skrivet ord för ord under korset på Golgata. Så målar det försonarens lidande. Och detsamma kan sägas om den 22 salmen. Så det var en rationalist på 1700-talet som satt och skruvade sig när han läste den 22 salmen och sa att man skulle kunna misstänka att kristen har skrivit den. Men de som galna bibelkritiker har inte sett till, som tror att saltaren har kommit till i kristens tid. Nej, det är profetians ande som målar den kommande frälsarens lidande. Ja, säger man, inte minst i vår tid. Det finns ju så många olika läror om försoningen. Det här är det inte lätt att bli på det klara med. Jag tror vi har hört det talet lite var. Och det är högst märkvärdigt att man kan säga det när man har redan i Gamla testamentet ett så klart kapitel som Jesaja 53. Där det står att nästen, i norska bibeln står det helt riktigt, straffen ligger på honom för att vi skulle ha frid, och genom hans sår är det botat för oss. Professor Odeberg ska understryka att sista raden ska översättas så. Alltså, straffet ligger på honom för att vi skulle ha frid, och ha frid är allting rätt ställt med Gud. Det var alltid i ordning med Gud. Och genom hans sår, genom det lidande han har utstått, är det botat för oss. Så snart den heliga ande får röra vid en syndares samvete, så märker den arme syndaren att han är blöd. Han prutar inte ett ögonblick på syndabekännelsens ord, som det lydde ursprungligen och som jag alltid hörde när vi var barn och min ungdom. Jag vet ju för den skull vara värd en evig förgörelse. Om du skulle så döma mig, som din rättvisa kräver och mina synder hava förtjänst. Jag är en brottsling, en usling, jag är värd helvete. Jag har förtjänat det varenda dag jag har levat. Så det var rätt och billigt om jag kastas dit. Och jag kan inte göra det ringaste för att själv reda upp mitt förhållande till Gud. Jag är bortvänd, min vilja är bunden. Jag kan inte omvända mig. Jag kan inte göra om min sinnesställning så att jag börjar älska Gud. Utan jag är ju Guds fiende in i själva naturens innersta bot. Jag är sanning fördömd och förlorad. Ja, när en människa upplever det, då är det hopp om henne. Men då är det inget hopp om henne. Då är det hopp om henne. När hon har drabbats i samvetet av Guds dom och frågar vad hon ska ta sig till i sin nöd, då visar Guds ord och Guds hand ande henne till makermannen på korset, som de gamla herrnhusarna sa, makermannen på korset, han som betalade hela skulden. Och säger, du får ta din tillflykt med all din nöd och hela din skuld och all din skam till honom. Han har betalat skulden. När du kommer till honom med din nöd, då är skulden utstruken. Då är allt i ordning med Gud. Jag hade en gammal kär vän som för nu ett många år sedan fick flytta hem till Herre Gud. Han skrev ett brev från sin sista sjukläger och talade om att han hade det besvärligt. För då hade jag ett inne i avklädningen, och det är svårt. Det är någonting i avklädningen som man inte begriper förrän man är där. Men jag har det gott ändå, skrev han. För jag har det som det står i en gammal sång. På det liv jag icke levde och på den död jag icke dog, grundar jag ett evigt liv. Och det liv jag icke levde, detta heliga liv som en frälsare levde. Och på den död jag icke dog, men som han dog i mitt ställe, grundar jag ett evigt liv. Kära vänner, har vi det ställt på det sättet, då dör vi stadigt. Och ingen ska glömma en dag i sitt liv och bereda sig på den kommande dödsstunden. För den väntar ofrånkomligen på varje dag, om inte Herren kommer i härlighet innan dess. För det finns bara en enda grund. Men som en gammal man i en hembygd sa på det yttersta, jag går hem på en enda blodsdroppe. Det finns ingen räddning för den förlorade syndaren. Men att det blodet som vann på Golgata, där skulden betalades och allt ställdes i ordning för syndaren. Detta är sålunda ändamålet med att Guds son blev människa. Det är kort och gott att vi skulle bli frälsta ifrån våra synder och komma till himmelen. Kort och gott det. Och det är kring detta som hela vår kurs ska höra sig. Om detta välsignade evangelium som förkunnar för oss hur det går till för en skuldbelastad syndare och blir skuldfri och rättfärdig, så att han kan leva rätt och dö saligt. Det sjöngs för världen i en gammal sång. Min rättfärdighet i himlen sitter vid faderns högra hand på himlens tron. Och fienden hur arg och bitter ej den hindra kan, du till den minsta mål. Kjære venn, har du det på den sätten? Har du en fullkomlig rettferdighet? Det har du aldri her inne. Om du har en fullkomlig rettferdighet, så sitter den på Faders högra sida i himmelen. Og på den rettferdigheten får du leva og en gång sagt du. Vi tackar och lovar dig vår välsignade frälsare för ditt heliga evangelium. Att vi får ha det bland oss ännu idag. Och att vi får bära fram det och hjälpa varandra att fatta det och tro det. Nu vill vi att vi vill leda ditt ord in i varje hjärta här. Så att den som möjligen sitter och inte har någon omtanke om sin själ vaknar upp i omtanke om sin frälsning. Och du vill hjälpa var och en som har börjat på den goda vägen och fortsätta att sträcka sig mot mål. Vi ber om detta i Jesu välsignade namn. Amen.